Hej och välkomna till denna temaföreläsning i kursen Interaktion, design och användbarhet 1. Mitt namn är Anna-Sofia Alklin Taylor och det här är del 2 om vad MDI handlar om. I del 1 tog jag upp centrala begrepp inom MDI och varför MDI är viktigt att satsa på. I del 2 kommer vi att titta närmare på MDI som tvärvetenskapligt ämne och vad en MDI-expert sysslar med. MDI är tvärvetenskapligt. Det innebär att MDI hämtar kunskap från andra discipliner som har med interaktionen mellan människa och dator att göra. Från datavetenskap kommer kunskap om vilka tekniska begränsningar och möjligheter som finns i olika teknologier. De har även utvecklat nya programmeringsspråk och nya system som kan underlätta skapandet av nya gränssnitt. Inom kognitiv psykologi är man intresserad av människans beteende och de mentala processer som ligger bakom. Här finns även teorier som förklarar själva interaktionen mellan människan och tekniken. I social och organisationspsykologi finns fokus på att studera beteende i deras sociala sammanhang. Det här är särskilt viktigt att ha kunskap om när man ska introducera ett system på en arbetsplats med en organisatorisk och social struktur. Human factors och ergonomi handlar om att designa olika system, även fysiska saker som möbler och verktyg, utifrån människans fysiska och psykiska begränsningar med avseende på till exempel säkerhet. Inom design och ingenjörsvetenskap kommer kunskaper om utvecklingsprocesser och design och även färdigheter som kreativitet. Antropologi, sociologi och filosofi är alla mjuka ämnen. Här har MDI framförallt tagit till sig teorier som etnografiska studier, det vill säga observationer av situationer i deras naturliga miljöer. Inom lingvistiken studerar man språket. Inom MDI är det särskilt viktigt utvecklandet av olika sorts system som ska förstå talat och skrivet språk, till exempel röstgränssnitt och avancerade sökmotorer. Artificiell intelligens handlar om att utveckla intelligenta system som kan simulera någon form av mänskligt beteende. MDI har framförallt influerats av studier av mänsklig kommunikation med ett system, till exempel genom kroppsspråk. Förutom att MDI hämtar inspiration från dessa ämnen så kan de också få input från MDI, som till exempel att utveckla med användaren i åtanke. Man kan alltså dra slutsatsen att en MDI-expert kan många olika saker. Vad kan då en MDI-expert mer specifikt? Vi har ju pratat lite om målet för arbetet, det vill säga ökad användbarhet. Det som driver en MDI-expert är användarperspektivet, med andra ord att hela tiden ha användaren i åtanke när man utvecklar ett system. De faktiska uppgifterna som en MDI-expert gör är att samla in information om behov, vilket innebär att man pratar med och studerar användare för att ta reda på vad de behöver. En MDI-expert har också kunskap om aspekter som påverkar användare, det vill säga kunskap om mentala representationer och hur vi bearbetar information. En MDI-expert kan också syssla med design, till exempel att skapa prototyper. Designen måste sedan utvärderas och detta är något som en MDI-expert kan göra. Det finns en rad med olika sätt att utvärdera på, vilket vi kommer att ta upp i ett senare tema i kursen. En MDI-expert kan också syssla med utbildning och support, det vill säga ge stöd vid införandet av ett nyskapat system. Generellt sett så jobbar man antingen med att analysera, designa och eller utvärdera. Men mycket handlar också om att argumentera för användbarhet och att man har användarfokus när man utvecklar produkter. En MDI-expert kan utföra de här arbetsuppgifterna i lite olika utvecklingsmiljöer och beroende på var man jobbar så ställer det lite olika krav. Man kan i huvudsak tala om 3 olika utvecklingsmiljöer. Intern utveckling, kontraktsutveckling och kommersiell utveckling, det vill säga utveckling för den kommersiella marknaden. Intern utveckling handlar om att MDI-experten kanske är den enda personen som kan MDI och jobbar på till exempel Skatteverket, sjukhus, Försäkringskassan och så vidare och utvecklar system som kommer att hamna i den egna verksamheten. Kontraktsutveckling handlar om att man arbetar på ett företag som specialiserat sig på MDI och då kommer kunder till detta företag med ett specifikt uppdrag att utföra. Kommersiell utveckling handlar om att man jobbar som MDI-expert på ett företag där de utvecklar specifika produkter som kommer att hamna på den kommersiella marknaden, till exempel datorspel. Inom alla dessa olika utvecklingssituationer så kan man jobba med olika saker och några exempel på roller är användbarhetsdesigner, användbarhetsexpert, interaktionsdesigner och kognitionsergonom. Gemensamt för alla utvecklingsmiljöer är att MDI-experten ingår i någon form av utvecklingsprocess. Denna utvecklingsprocess kan se lite olika ut beroende på vilken utvecklingsmiljö man är i. Jag kommer att presentera en generell utvecklingsprocess som återfinns framförallt i intern- och kontraktsutvecklingssituationer. En utvecklingsprocess kan ses som hur man går tillväga för att uppnå ett mål. Tänk dig ett företag som har upptäckt att de inte uppfyller alla affärsmål. De inser att de behöver ett nytt informationssystem för att kunna effektivisera verksamheten och på så sätt nå upp till sina mål. De startar initieringsfasen genom att tillsätta resurser i form av pengar, alltså en budget, och personal. De formar alltså grunden till att utvecklingen av ett system kan startas överhuvudtaget. I nästa steg måste man analysera vad problemet är, det vill säga man gör en informationsanalys. Ibland kan ju problemen vi har bara vara symptom på ett annat problem och ett nytt system kommer således inte att lösa problemet. Det gäller alltså att ta reda på vad som är det verkliga problemet så att man inte spenderar en massa pengar på att lösa fel problem. Den här analysen utmynnar en kravspecifikation som spesar vilka problem som finns och vilka egenskaper det nya systemet måste ha. En kravspec kan sägas vara en sorts kontrakt på vad som ska göras. Detta kontrakt används sedan för att kontrollera att systemet uppfyller det som sagts. Nästa steg är konstruktionsfasen och det är nu som man gör den faktiska lösningen på problemen. Man gör helt enkelt produkten färdig så att den kan tas i bruk. När produkten är färdig så kan man ju tycka att ja, nu är det bara att tuta och köra. Men man kan ju faktiskt stöta på problem även efter det att systemet levererats. Detta kallas för drifts- och förvaltningsfas där man helt enkelt genom att underhålla systemet förlänger dess livstid. En hel del pengar har ju förmodligen lagts ner på att skapa systemet så då vill man ju också ta hand om det. Drift och förvaltning kan handla om att behoven man har identifierat i analysfasen har förändrats i takt med att företaget utvecklats och då behöver man göra vissa förändringar i systemet. Men efter ett tag räcker det inte bara att förvalta systemet utan en total uppdatering behövs, vilket gör att du måste gå tillbaka till initieringsfasen och gå igenom hela cykeln igen. Den här processen verkar vid första anblicken linjär, men den är faktiskt iterativ, vilket innebär att man kan behöva gå tillbaka ett eller flera steg några gånger innan systemet är klart. Det kan till exempel röra sig om att man inte hittat alla problem i analysfasen, utan kommer på helt nya i konstruktionsfasen, vilket innebär att man då får gå tillbaka och göra en ny analys och uppdatera kravspecen med nya krav. Det är en stor missuppfattning bland många att användbarhet kan klistras på i konstruktionsfasen genom att bara göra en utvärdering. Att bara göra en utvärdering på ett nästan färdigt system hjälper inte eftersom det redan är för sent. Man bör arbeta med användbarhetsutveckling redan i initieringsfasen. Har man med användarna redan här har man lättare att få ett system som är accepterat av användarna eftersom de får vara med och påverka och säga vad de vill ha. I analysfasen kollar man vilka egentliga behov användarna har. I konstruktionsfasen utvärderar man och i drift och förvaltning genomför man utbildning och andra stöd till användarna. Användbarhet är alltså inte en produkt som kosmetika som man kan lägga på utanpå, utan en hel process. Ta nu en stund och fundera på när och hur i systemutvecklingsprocessen man kan lägga in användbarhetsarbete. Det var allt från mig för den här gången, men vi hörs snart igen. Hej då!